Jag har hört om Edith idag och att hon har nått målet. Hon har fullbordat loppet som Inger har pratat om här. Och det är ju en bild från Nya testamentet som Paulus använder. Paulus använder flera gånger bilder ifrån idrotten. Till exempel säger han att jag löper inte utan att ha målet i sikte. Jag kan säga från egen erfarenhet att när man är med i ett långloppstävling så är det en härlig känsla att komma i mål. Jag åkte Vasaloppet en gång. Det är ett långt lopp. Ganska snart efter starten så kommer man till en ordentligt brant uppförsbacke som pågår oavbrutet i 3 kilometer. En ganska skön lättnadskänsla att komma upp för den backen. Då får man syn på en skylt. På den står det Mora 87 kilometer. Då är det en bit kvar. Och efter många, många timmars skidande så kunde jag i skymningen se ljusen från Mora närma sig. Och jag fick följa spåret in i Moras vackra kyrkby. Och jag minns hur det kändes att svänga upp där på upploppsrakan och se banderollen över mållinjen som står med lite så här gammaldags bokstäver. I fäderns spår för framtidssegrar. Det låter lite fånigt så här när man så här efteråt så kanske. Men då, när jag var så nära målet, då fick jag tårar i ögonen. Faktiskt. För det är härligt att komma i mål. Men om livet är ett långlopp och vi befinner oss inte riktigt i målet utan någonstans där ute på banan, vi som sitter här. Hur är det då när vi är mitt i loppet så att säga? Vilka perspektiv är det som präglar oss där mitt i loppet? Om vi ska ta det riktigt personligt, vilket perspektiv, vilka perspektiv präglar ditt liv? Vilka präglar mig? Och det jag vill säga med predikan idag är att det kan vara så att vårt perspektiv här mitt i loppet är präglat av det som inte är sant. Tror du på lögner? Det är en dum fråga. Om man vet att något är en lögn så tror man ju inte på det. Nej, men om man inte insett att det är lögn så kanske man går omkring och tror att något är sant som egentligen är en lögn. En del lögner kanske inte spelar så stor roll om man blir lurad av. Men andra lögner kan prägla hela livet. Man kanske som barn fick höra av en klasskompis någonting. Vet du att hela klassen tycker att du är och så någonting negativt? Och så går man och tror att det där var sant. Fast det kanske bara var påhittat av den där personen. Och att de flesta egentligen inte alls tycker någonting sånt. Då löper man risk att präglas av det som inte är sant. Jag ska berätta någonting som hände mig för ett par år sedan. Jag hade under en ganska lång tid känt mig allmänt uppgiven och missmodig. Och jag upplevde att det var misslyckat på många områden i livet. Och gemenskapen med Gud var verkligen på sparlåga. Och jag hade inga förväntningar på att någonting skulle förändras till det bättre. Det här hade varit under ganska lång tid. Men så kom det till en punkt då jag sa till mig själv. Olof, vad tror du egentligen på? Och så satte jag mig ner faktiskt för att formulera och skriva ner vad jag trodde på. Inte det som jag intellektuellt höll fast vid. Utan den tro som präglade mitt liv där ute på banan. Och det här är ungefär vad jag skrev ner. Som jag minns idag. Jag tror inte att mitt andliga liv, min gudsgemenskap, någonsin i detta livet kommer att bli vad den en gång var. Jag tror inte att Gud kommer att gripa in för att göra någon förändring i detta. Jag tror inte att något i mitt liv egentligen kommer att bli bättre. Jag skrev förmodligen en del annat också. Jag har tyvärr inte kvar anteckningarna, fast jag försökte att hitta dem nu när jag skulle förbereda den här predikan. Men då var det först när jag skrivit ner de här sakerna som jag riktigt hajade till. Och osökt så började jag ifrågasätta om det jag skrivit ner var sant. Jag hade inte tänkt, det var ingen som grej jag hade tänkt från början att jag skulle ifrågasätta sånt. Men nu började jag ifrågasätta det här. Och så, om det inte är sant, varför tror jag på det? Var kommer den tron ifrån? Om det här är lögner, vad är det då som är sant? Hur skulle mitt liv präglas istället om jag verkligen trodde det som är sant? Jag ska vilja försöka och kort belysa de här frågorna som jag ställde där genom en liten virtuell vandring till 3 stationer. Om du tycker det här verkar intressant så följ med på den här lilla vandringen. Den första stationen jag gör anhalt vid är lögnaren. Inte lögnen utan lögnaren. Jag vet inte hur du ser på det, men jag tror att det finns en personlig makt bakom lögnen. Som är upphov till lögnen och underblåser lögnen. Och som dryper lögner i öronen på oss. Förr talade man om själafienden. Din själs fiende. Jag tycker inte att vi i kyrkorna ska uppehålla oss allt för mycket vid djävulen. Men i Nya Testamentet så påminns vi faktiskt om att vi behöver vara vaksamma på den makt som vill lägga krokben för oss. Inte minst inom lögnens inflytande. Paulus talar om att bruka Guds vapenutrustning för att stå emot djävulens listiga angrepp. Jesus säger att djävulen har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar, talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare. Ja, lögnens fader. På en av Bibelns allra första sidor så möter vi hur människan konfronteras med lögnen för första gången. Det är en taktik som lögnaren använde den gången. Tror jag visar ett mönster som han ofta återkommer till och som vi var och en säkert har varit utsatta för. Han sniker sig fram till människan och inleder sitt ljugande med: har Gud verkligen sagt? Eller som det står i gamla översättningen: skulle då Gud ha sagt? Han vill rubba vår tillit till vad Gud sagt och därmed också vår tillit till Gud själv. Han vill tränga sig in mellan oss och Gud. Och där i första Mosebok så ifrågasätter han Guds plan för människan och Guds goda avsikter. Och det fortsätter han med, tror jag, i varje människas liv, i ditt och mitt. Skulle då Gud ha sagt? Sånt inflytande tror jag vi är utsatta för på ett försåtligt sätt, ofta utan att vi är medvetna om det. Nu lämnar vi lögnaren och går till nästa station. Vilken är den sanning som lögnaren vill förvrida och mörka för oss? Var finns den? Ja, det är ju Gud som står för sanningen. Jesus säger ju: jag är sanningen. Han ber för sina lärjungar att Fadern ska helga dem i sanningen. Och så lägger han till: ditt ord är sanningen. Vi vet att när Jesus själv ansattes av frestaren så bemötte han de tankar som djävulen ville leda in honom på med just Guds ord. Det står skrivet, kontrade han med gång på gång. Och så citerade han Guds ord för djävulen. Han vägrade att låta sig präglas och styras av föreställningar och idéer som inte kom ifrån Gudfadern. Och han valde att stå emot dessa. Och han valde att påminna sig om vad Gud sagt. Jag tror vi kan följa Jesu exempel i detta. Vi kan fråga oss hur mycket som vi smygvägen påverkas av lögner när det gäller vår världsbild, vår självbild. Här ute på banan, mitt i loppet. Och några exempel på det här får bli den här tredje stationen på vår lilla vandring. När vi till exempel känner det motigt och vi känner oss nere och motstulna. Och nu pratar jag i första hand inte om naturliga reaktioner på händelser. Utan när vi upplever att detta snarast är ett normaltillstånd hos oss. Lite som jag beskrev min situation förut. Då finns förmodligen där i bakgrunden lögnen. Och på ett nästan omärkligt sätt kanske den säger till oss, eller får oss att resonera. Jag är ensam med det här. Det är bara jag och mina brustna resurser att räkna med. Om det är lögnen, vad är då sanningen? Vad säger Guds ord? Jo, till exempel. Herre, du utransakar mig och känner mig. Med alla mina vägar är du förtrogen. Du omsluter mig på alla sidor. Ordet säger, Herren är min herde. Vad gör en herde? En herde är mycket aktiv när det gäller fårens välfärd. Det är vad Guds ord säger. Våra känslor är inte en ofelbar guide till vad som är sant. Känslorna går upp och ned. Men vad som är sant kan ju inte rimligen växla på samma sätt som våra känslor och upplevelser här i livet. Det är därför vi behöver påminna oss själva och gärna också varandra om att tro det som är sant, som Guds ord säger till oss. Det här är något annat än att peppa sig när man känner sig nere. Det här handlar om att återvända till sanningen när vi har blivit förda bort ifrån där. Ett annat exempel. Ibland eller mer eller mindre kroniskt så präglas vi kanske av föreställningen att det blir bara sämre i det långa loppet. Vi kanske tänker på hälsan, eller på samhällsklimatet, eller på något annat, vår förmåga i något avseende. Lögnen är mer eller mindre tydligt utsagd. Det kommer bara att bli sämre. Är det sant? Ja, vi vet inte vad som kommer hända imorgon eller kanske om ett år. Men vad som händer i det långa loppet, det vet vi. För att Gud har inte lämnat oss okunniga om det. Han vill inte att vi ska vara okunniga om det. Lyssna på några exempel. Här är först en mycket kort ord men som säger mycket om vad Gud har tänkt sig beträffande vår framtid. Gå in i min faders glädje. Gå in i min faders glädje. Där har vi framtiden. Står också, jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Så säger Guds ord om vår framtid. Låter det som att det kommer att bli sämre? Det här var två exempel på hur lögn eller sanning kan få prägla våra liv. Hur mycket präglas ditt och mitt sinnestillstånd idag av försåtliga lögner? Skulle det vara en idé att ta tid någon gång under dagen idag och granska vilka trosföreställningar vi lever under, var och en? Ibland säger vi lite uppgivet att tänk om alla tusentals predikningar som predikas i kyrkorna gjorde lite större skillnad. Vi kanske skulle kunna ta ett steg till att predikan får göra lite större skillnad. Men då behöver vi inse att det också hänger på oss själva, oss som lyssnar. Jakob säger i sitt brev att talar om en man som betraktar sig i en spegel och som sen går sin väg och genast glömmer hur han såg ut. Vad vi behöver för att predikan ska medföra skillnad, det tror jag är främst andens inflytande och välsignelse. Men vi kan medverka, tror jag, inom göra två saker. Det första är ett beslut och det andra en plan som kan vara väldigt enkel. Fatta ett beslut kan vi med fördel göra nu genast. Eller i varje fall innan du gått ur kyrkbänken. Det kan vara så här. Jag ska ta 20 minuter idag i avskildhet och granska vilka föreställningar jag lever under som präglar mig, om de verkligen är i enlighet med sanningen. Planen kan vara att du tänker ut när idag du ska göra det, var du ska göra det och att du tänker skriva ner vad du kommer fram till. När tillfället sen kommer idag, skriv ned föreställningarna som du upptäcker präglar ditt liv. Föreställningar om dig själv, om Gud, om omvärlden, om framtiden. Skriv hur du påverkas av dessa föreställningar som du alltså bär på. Bed Gud att visa dig sanningen. Och skriv också ner vad du kommer att tänka på som Guds ord säger om dessa föreställningar. Ta ställning till vad du vill bygga ditt liv på. Jag hoppas att vi ska tro, verkligen tro, det som är sant. Och att våra liv ska präglas av det i vardagen. Inte bara intellektuellt utan också i praktiken. Vi har en bit kvar till målet. Vi är där ute på banan fortfarande. Loppet går genom vardagens kurvor och raksträckor. Stadens gator. Arbetsplatsens kontor eller skolsalar eller sjukhuskorridorer. Hemmets tvättkorgar och köksbord. Vilka perspektiv låter vi prägla oss där under loppet? Är det ett sant perspektiv? Har vi en tro som gör skillnad i vardagens utmaningar? Låt oss be Herren att han hjälper oss att tro det som är sant. Herre, du vet att hur lätt vi glider ifrån det som du har gett oss att stå på mitt i livet. Herre, du vet att det ibland är så att vi inte tar med oss tron i vardagen. Men hjälp oss, Herre, att hamra ut en tro för vardagens utmaningar. Som är grundad på din sanning. Sanningen om dig och dina löften till oss. Herre, låt vår tro växa som en muskel som övas. För alla de utmaningar vi möter under vårt lopp. Det ber vi i Jesu namn. Amen.